Det här är det 181:a lilla drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Här på plats i Malmö musikstudio, den här veckan finns jag, Ola Söderholm, och Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er.
Hallå.
Hej från ett snöigt Malmö. Om man kisar så kan man tänka, så är det nästan ut som man är på Karlfjället.
Jonathan har kastat snöboll först på mig och sen så gjorde han ett bakhåll tills du skulle komma, Ola.
Han hade kramat väldigt många, han stod utanför studion, hade kramat väldigt många snöbollar så de låg på rad framför honom så att han kunde
stå. Första gången i hans liv som han var förberedd.
Det var, ja, men det var lite sån där konstig grej att det var kul att kasta en snöboll på mig, men då visste jag att jag hade kramat 12 eller sånt där, så att det bara så här pågick och jag liksom bara stod där och tänkte att jag får bara liksom spela med och härda ut där, så bara pågick det liksom snöboll efter snöboll.
Det slutade vara uppsluppet ganska snabbt. Ja, efter det. Tredje snöbollen så var det.
Så började den busiga stämningen då ebba ut lite grann. Faktiskt. Den busiga och härliga stämningen.
Till slut infanns nästan en sorts tristess. Helt blasé surade jag snöboll efter snöboll på dig.
Ja. I alla fall, det snöar jag. Och, men annars i veckans avsnitt ska vi prata om vad är debatten om Sverigebilden,
ja.
Och om en dokumentärfilm som heter Heroinstaden.
Jajamän.
Och jag tänkte inleda lite här med att prata om nya partier. Jag har lyssnat på ett avsnitt av P1s fördjupande utrikesmagasin Konflikt efter uppmaningar från flera lyssnare. Fler än en i alla fall har sagt att jag ska lyssna på det här. Det är deras näst senaste avsnitt, tror jag, och det heter Medelklassrevolution. Avsnittet beskrivs så här i en teaser som Konfliktredaktionen la upp i sociala medier.
En medelklassrevolution är varken höger eller vänster. Det är havremjölk, det är pasta med tomatsås och det är helt nya sätt att försöka få folk att delta politiskt. Men för att det här ska hänga ihop så måste du ju förstås lyssna på podden som är ute nu.
Ja, avslöjas det där med pasta och tomatsås?
Nej, inte. Jag kastade mig över podden efter den här teasern.
Just det,
då,
och
jag
du är ju känd för din Ola Söderholms Paolo Robertos tomatsås.
Ja, precis. Det var när vi diskuterade hur vi kunde göra för lilla drevet merch. Så är det att jag brukar göra tomatsås efter Paolo Robertos recept som jag googlat fram. Men att vi skulle kunna börja paketera det och sälja det som lilla drevets Ola Söderholms Paolo Robertos tomatsås.
Just det.
Det är det och Moas deodorant som jag kommer fram till.
Jag vill också uppfinna en produkt.
Ja, för vi kan ha för lilla drevet merch.
För att jag hade en curry.
Just det, du skulle göra en curry.
Det var ingen som tyckte det var något intressant. Konstigt.
Nej, men det är ju på ett sätt en liten egen nisch istället för att hålla på med tygkassar och t-shirt som alla andra gör. Att vi har lite mat och sådär, olika förbrukningsvaror som vi säljer som merch. Ja, men jag lyssnade i alla fall på det här då, och det var ett program om de nya politiska rörelserna som vuxit fram vid sidan om de etablerade partierna och också vid sidan om högerpopulisterna, eller hur man säger. Alltså de som inte är de gamla vanliga partierna och de som inte är SD-partierna. Att det var reportage från Frankrike om En Marche, Macrons parti, Femstjärnerörelsen i Italien, Alternativet i Danmark. De nya rörelserna som säger sig vilja revitalisera demokratin, öka förankringen, minska avståndet mellan väljare och politiker och att de då oftast också påstår sig vara varken höger eller vänster. Och det har nu startats ett svenskt sånt här parti som ser sig lite som ett systerparti till det danska alternativet och det heter Initiativet. I november startades Initiativet.
Av vem?
En som heter Mikael Wernstedt. Konflikt åkte och besökte honom.
I ett toppmodernt kök i en ljus våning på Östermalm i Stockholm bjuder Mikael Wernstedt på en kopp kaffe med havremjölk.
Det var det där med havremjölken i alla fall. De besökte honom i ett co-living space for global citizens på Östermalm i Stockholm. Där har Initiativet sitt högkvarter och där bor Mikael Wernstedt tillsammans med 50 personer som delar på 35 lägenheter och 5 kök. Så co-living space är någon slags modernare, lite flashigare version av ett kollektiv. Och Mikael Wernstedt gillar det.
Jag gillar det, måste jag säga. Ibland så behöver man lite egen tid. Då får man åka ut till landet. Eller?
Ja, om man behöver lite egen tid kan man ju åka ut till landet.
Problem solved.
Du bara åka till sitt landställe. Så är det inte mer med det. Men det känns som att det
är bråk ibland om vems tur det är att betala städerskan.
Ja, det var faktiskt det, att de sa att de hade städhjälp och kock där och så, så att det var lite flashigare då än.
Det är helt underbart.
Ja, men det är,
med kock.
Jag ska inte hålla på med klassat, men det känns som att det var lite fräschare än kollektivet jag bodde i första gången jag flyttade till Malmö. Att jag då öppnade kylen i vårt gemensamma kök och det enda som fanns i kylskåpet var en tub med Tenutex.
Är det
så här skabbsalva. Att det stod bara en sån tub med skabbsalva med mitt blickfång. Kollektiv. Jag tror det är inte lika många skabbutbrott i detta co-living space for global citizens på Östermalm. Och inget fel med det i och för sig. I alla fall, Mikael Wernstedt berättar då för konfliktsreporter om initiativet. Varför har det startats?
Han tycker att de traditionella partierna är för tråkiga. Demokratin i kris, menar han.
De andra partierna är för tråkiga. Och vad är det då ett parti som initiativet kan erbjuda unga väljare som känner leda inför de gamla etablerade partierna?
Vi upplever att vi lever och jobbar och agerar på ett annat sätt och interagerar på ett annat sätt. Mycket i det som kallas nätverkssamhället där man kanske använder Facebook som ett arbetsverktyg och sådär. Och märker att de strukturerna i samhället som finns är inte riktigt anpassade för oss. Och också de kanske stridslinjerna som funnits i politiken som annat om vänster och höger känner vi att det känns mindre och mindre relevant.
Ja, men initiativet ska då tala till människor som känner att strukturerna inte är anpassade för dem, som använder Facebook som arbetsverktyg och de känner att höger och vänster inte är relevant.
Hur ska jag förhålla mig till strejkrätten? Jag är ju på fejan. Är det så man tänker?
Ja, ja, men det är lite konstigt det där att alltså det är inte bara initiativet, det känns som att det är en klisché bland nystartade partier. Att de väldigt ofta har den där, vi varken höger eller vänster. Ja. Alltså var kanske när MP bildades och när Piratpartiet bildades. Nej, men en stor del av idén med initiativet det är att man då, precis som systerpartiet, det danska alternativet. Det är att man låter medlemmarna spåna fram förslag i så kallade politiska labb. De har workshops där de spånar förslag. Och de har också något digitalt verktyg där alla medlemmar kan skriva in sina politiska förslag och sen får de rösta på varandras inlägg.
Kallas sig för fejan. Verktyget, en sluten grupp på Facebook.
Ja, det är liksom en beskrivning av en arbetsmetod där mer, tycker jag. Men vad är det då initiativet vill? I konflikt beskrivs det att diskussionerna i labben, de kan ibland fastna i små detaljer, som att partiets veckomail kallas flygplansnytt, vilket upprört flera medlemmar som att flyget skadar miljön. Men ibland är det också, då berättar han, att det är större filosofiska frågor som avhandlas.
Vi hade på första workshopen jag var med, så fick vi drömma om hur skulle ett samhälle se ut om 20 år som genomsyras av de här värderingarna. Och så fick vi blunda och så fick vi tänka oss det här samhället. Hur skulle det kännas, vad skulle vi göra, hur skulle vi interagera med människor? Och det intressanta var att folk hade ganska liknande bild av hur det här samhället skulle se ut. Vi skulle ha mer tid med varandra, vi skulle le mot varandra, man skulle hålla upp dörren för varandra. Det skulle vara ett varmare samhälle. Det var någon som sa också, det var intressant, det var faktiskt Johanna Jönsson som sitter i riksdagen för Centerpartiet. Som sa att men då skulle mitt arbete vara gjort. Då skulle jag ju vara färdig, då skulle inte jag behöva ta de här striderna.
Om alla bara var snälla och...
Ja, men om vi skulle ha ett samhälle som genomsyrades av öppenhet och medkänsla och mod. Det var någon som sa, jag ser att vi rent fysiskt går långsammare.
Gud, det låter som minst skräcksamhälle. Folk är helt sävliga på gatorna. Jag tycker redan folk är för långsamma.
Men, ja, jag vet, det är ju också det hemskt. Folk som går långsamt. Ja. Att jag kan inte.
Jag dem på hälarna.
Johanna Jönsson är beredd att... Alltså om hon får ett samhälle där alla är ler och är lyckliga, då är hon beredd att ta det, även om hon blir arbetslös.
Ja, exakt. Det här, hon är ingen karriärpolitiker så, utan hon drivs av att hon vill förändra samhället. Ja. Nej, men det är centerpartistiska riksdagsledamöter som sitter i ett co-living space på Östermalm i Stockholm och blundar och försöker besvärja fram sitt drömsamhälle. Det känns ju som en fin bild av Roms sista dagar eller någonting.
Det här känns inte som ett tåg som bara kommer att köra över alla andra partier inför valet.
Vänta på att det är flygplansnytt.
I alla fall... Det är då ett samhälle präglat av de här värderingarna, sa han. Alltså om man ska greppa tag i något han sa, liksom, så sa han då, ska präglas av de här värderingarna, öppenhet, medkänsla och mod. Och det låter ju lite, Jag säger det rakt ut. Det låter lite luddigt.
Ja.
Även om det då under den här workshopen också kom fram konkreta förslag som fler leenden och att man ska gå långsammare. Men det känns ändå lite vagt. Att jag gick in på initiativets hemsida. Om man klickar på politik där så står det så här, citat: bra politik börjar med bra frågor, inte färdiga svar. Till skillnad från etablerade partier tror inte vi att det finns några färdiga svar som representerar den bästa lösningen. Sanningen ligger någonstans mellan alla perspektiv och idéer. Bästa vägen framåt är därför att bli bättre frågeställare och ständigt ifrågasätta om vi vet tillräckligt. Och sen beskriver de den här arbetsmetoden om labb då igen. Mm. Så det står liksom ingenting då om vad de vill politiskt. Sen kan man också på initiativets hemsida klicka på fliken värderingar. Mm. Där kan man läsa om de 6 värderingarna som initiativet utgår ifrån och tycker är extra viktiga. Och det är då öppenhet, optimism, medkänsla, medskapande, mod och handlingskraft. Så, nej, men det är lite vagt.
Det är ju frågor, så deras partiprogram istället för förslag så är det: vad är det som händer? Vem är vad? Vad gör vi nu? Vad är det här?
Jag kan inte säga något säkert om det, men det är en jättebra fråga du ställer, Jonathan. Och så tänker jag att deras möten kanske också är ungefär. Att jag vill liksom inte hålla på med någon slags dogmer här.
Nej.
Som begränsar ditt tänkande och ditt frågeställande. Nej, men jag får lite känslan av att det är lite vagt. Jag får lite känslan av att partiet initiativet är det vagaste som har hänt i mänsklighetens historia. Att det är så oerhört vagt att jag försökte några timmar och läsa på om initiativet, och att det är som att man står och försöker fånga luften. Att det är verkligen jättevagt.
Den ambivalenta revolutionen.
Å andra sidan har ju många i Danmark då sagt samma sak om alternativet.
Mm.
Det är också väldigt svårt att förstå vad det är.
Men är det stort?
Ja, de har kommit in i riksdagen.
Skämt?
Eller i Folketinget, som det heter. Jaha. I Danmark.
Imponerande.
Och har så här 10% till lokalvalet i Köpenhamn.
Men kanske inte är så där sköna då, danskarna.
Ja, de är, förutom att de är sköna, de är också lite vaga. De är lite luddiga. Gillar liksom att blunda och ställa frågor till varandra. Uppenbarligen. Nej, men jag vet inte. Men det är väl så att det går väl säkert att hitta alltså många vaga, positiva värdeord på andra politiska partiers hemsidor också.
Mm.
I och för sig. Att det här vi står för medkänsla. Men initiativet, det var verkligen, det var så himla, himla vagt. Men framförallt så har vi kanske de andra då, de gamla vanliga riksdagspartierna. De har ju inte bara så här info om våra värderingar, utan de har också något slags partiprogram och politiskt program. Och konfliktreporten frågar initiativet personen om det här med att, jag menar, känns det inte lite vagt ändå?
Jag ser ju lite en utmaning i att omsätta den typen av mjuka värden som att gå långsamt och öppna dörren till konkret politik.
Mm.
Vad tänker du om det?
Då kanske 6 timmars arbetsdag skulle ju vara en lösning, eller friår eller andra saker som har varit uppe i den politiska debatten. Eller basinkomst som gör att man vågar satsa på sin person. Så att nog finns det politiska styrmedel som kan göra att vi kan nå ett samhälle där som kan vara varmare.
Är det politiska förslag?
Det här är inte en av våra politiska förslag. Det här var några saker som exempel på det. Utan vi tar ju fram vår politik genom workshops och online.
Ja, det är inte deras förslag, 6 timmars arbetsdag friår, utan förslagen tas ju fram genom workshops och online.
Mm. Fejan alltså.
Men det är något som är lite märkligt att starta ett parti och inte vara intresserad av att driva någon speciell politik.
Ja.
Utan bara vara intresserad av hur man ska göra när man har möte.
Mm.
Att formen för organiseringen är det viktiga. Det kommer före de eventuella frågorna man ska organisera sig kring. Att varför startar ni det här partiet? Men vi har en intern mail.
Mm.
Vår kärnfråga är att vi har ett diskussionsforum. Att det var inte så det gick till, tror jag, vid förra sekelskiftet. Att när sossarna och Folkpartiet och Moderaterna bildades. Att vi har identifierat att det finns ett starkt klassintresse här för att vi ska ha politiska möten där man nu ser en ordförande och sekreterare och justeringsman. Och skriva upp sig i tur och ordning på en talarlista. Att det är ett politiskt labb vi brinner för. De här omvälvningarna av samhället som kommer av industrikapitalismens framväxt och urbaniseringen kräver att vi har, framförallt kräver att vi har en justeringsman på våra möten. För att, ja, jag vet inte. Det var lite vagt där med initiativet, upplevde jag.
Jag tycker att det där, deras enda förslag att man ska gå långsammare är superkonkret och genomförbart.
Du menar att man ska få böter om man är för snabb.
Man skulle också kunna ha någonting som mäter, alltså precis som det finns stegräknare, och om man har tagit för snabba steg, eller om man har tagit tillräckligt långsamma steg, så får man,
ja, just det,
subventionerad mjölk. Subventionerad havremjölk.
Steghastighetsmätare. Ja, just det, man ska få subventionerad havremjölk. Det ska vara med, det kanske inte ska vara lag mot att gå snabbt. Nej. Men det ska vara liksom morötter för att uppmuntra att man går långsammare.
Så sitter så här, trots att man får subventionerad havremjölk, så har så himla få tagit ut sin havremjölksbonus. Hur kan det komma sig?
Att det blir som fiaskot med miljöbilspremien eller sånt där.
Pappamånaden.
Ingen nappar. Nej, men det är... Man brinner för det här, vill organisera sig politiskt kring ett speciellt sätt att ha möte på. Men det var lite vagt den här grejen, initiativet upplevde jag. Men sen så kom det här nu i veckan med Feministiskt initiativs valfilm. Har ni sett den?
Jag har hört den.
Jag har inte sett.
Du har hört audion?
Ja.
Okej. Okay. För det har varit lite av ett meme eller ett skämt på Twitter om hur himla vag den var.
Mm.
Apropå vaghet.
Ja, den var otroligt vag.
Ja.
Det var ju en dikt.
Visst, det var en ganska vag text, en dikt då, som lästes över väldigt vaga bilder också.
Mm.
Jag vet inte vad man kan säga om bilderna. Det var så här bilder på livet. Mm. Att kanske olika människor som någon kanske står och speglar sin badrumsspegel eller någon det, spelar fotboll.
Var det en liten hand som slöt sig runt ett stort mansfinger?
Jag kan inte minnas det specifikt, men förmodligen var det.
Sverige. I bakrutan går tiden isär i välvande kamp. Med blommor i håret och hjärtats mening på plakat. Vi föds alla skinande rena med nåd i våra ådor. Oskyldiga. Allena. Men vår bästa tid är nu. Samtiden som strömmar runt oss, omsluter oss i rusande liv. I full reträtt. I tyst klapp. I deliriskt brus.
Man verkligen hittar en bra speaker som har exakt estradpoesi-dialekten, eller hur?
Mm, Jens Lindestrand sa att den var vidrig.
Va?
Att rösten var vidrig.
Ja, den var självande skånska.
Ja, men jag
tycker det är jättefint.
Tycker
du? Mm. Ja, jag tänkte att det är den dialekten alla estradpoeter har.
Ja.
Att det var rätt för...
Han sa det också, tror jag.
Okej, okay. All right. För det kändes som att man var... på Poetry Slam SM i Lund.
Mm.
Den här allvarspatos skånskan liksom. Som, ja, precis. Men det är ofta vagt med valfilmer, såklart. Men det var också det att, eller det var det mycket om fin nu, det var om det i Agenda i söndags. De intervjuade Gita Nawabi som är nyvald partiledare för FI. Och ja, men att de passar in lite grann på den här vagspaningen. Alltså det finns ju mer konkreta grejer att peka på när det gäller FI än med det här initiativet. Det ena är ju initiativ, det andra är feministiskt initiativ. Så bara där i namnet förstår man lite mer om partiets ärende kanske. Men FI har ju ändå en del gemensamt med den här medelklassrevolution-grejen. Att de vill distansera sig lite grann från höger och vänster. De tycker att det behövs en ny skala. De är också som en av sina kärnfrågor där med hur man ska ha möte.
Vi har ju också en feministisk homeparty-rörelse.
Åka hem till människor och,
ja, precis,
och ha party och berätta om politiken.
Ja, föra det här samtalet. Mm.
Som har partyn, ja, vid Gudrun.
Ja, exakt. De kommer hem till dem och så bara
det, med det
snackar man.
Man har blivit meddelad i förväg.
Ja, jag tror att det är någon sån här grej att man, är det inte att man ska samla ihop ett antal människor som kommer Gudrun?
Ja, just det. Om man samlar 20 personer.
Ja,
det är som att gå in i ett mörkt rum och titta i spegeln och skrika Candyman 3 gånger. Så kommer bara Candyman. Och har du 20 personer i ett rum, då bara dyker Gudrun upp.
Mm.
Med en rökmaskin och en diskokula.
Det är en bra synopsis för en skräckfilm, ja, kanske.
Hur många är det på festen? Nej, vi är precis 20.
Bling, bling, plong.
Det är ju någonting du skulle... Alltså som Ann Heberlein har crowdfundat sin bok om liksom våldtäkter. Att det här är ju verkligen något som haverist högermänniskorna skulle kunna crowdfunda åt dig. Skräckfilmen om Gudrun Schyman som bara dyker upp i tomma intet.
Här kommer jag med min förlossningsvideo som jag har lyckats få över till DVD.
Lägger upp en kickstart direkt efter programmet. Men också då ett reportage från Stockholms kommun. Där FI har varit med och styrt i en rödgrön-rosa majoritet under senaste mandatperioden.
Mm.
Och liberala Stockholmspolitiken Lotta Edholm säger så här om FIs mandatperiod.
Jag tror de inte riktigt förstod vilken... De satt ju på en guldgruva av makt om de hade velat. Socialdemokraterna var helt beroende av deras mandat för att kunna bilda en majoritet här i stadshuset. De använde sig inte av det. Och då fick de det här totalt tandlösa rådet för mänskliga rättigheter.
Ja, de var vågmästare. De satt på en guldgruva av makt som de använde till att driva igenom ett mänskliga rättigheterråd.
Ja, okay.
Det här är ju ändå en motståndare, så det är hennes uppgift att såga Fi. Mm. De har fått igenom lite mer kanske också. Mer pengar till kvinnojourer till exempel. Men jag tänker att det kanske också ligger något i att de liksom är lite dåliga på att utnyttja en guldgruva av makt. För att det är lite vagt vad de vill konkret. Mm. Alltså det är mycket med Fi att de vill ha mer mänskliga rättigheter. Det är mycket Fis grej. Mänskliga rättigheter, vurmen. Och det, alltså den är ju på ett plan radikal jämfört med mainstreampolitiken idag. När det gäller så asyl- och migrationsgrejen. Att Fi i det fallet mycket mer än övriga idag betonar då mänskliga rättigheter som utgår från individen. Snarare än rättigheter som utgår från medborgarskap. Men det känns så, som att kanske Sveriges asylpolitik inte påverkar så mycket av Stockholms stadsråd för mänskliga rättigheter. Och att det här då med ja till mänskliga rättigheter, ja men det blir något som andra partier kanske bemöter rätt mycket med ja, jo, absolut, för all del. Att det är, ja, vi kör på det. Men det är, man vet inte vad man ska säga om det riktigt.
Men det här är också partier som inte, det är som inte bara som inte är höger och vänster, det här är också partier som egentligen inte vill ha makt. Nej. Alltså att om initiativet skulle komma in och sitta i en samlingsregering med sossarna, så skulle det inte bli, det skulle inte bli en fight över finansministerposten, utan de skulle istället då hitta på ett leende departement eller sånt. Och så skulle man nöjda med att få
det. Det är inte så mycket så här hård lagstiftning liksom. Det är inte den här och den här och den här lagen, utan det är lite det här då, men vår grej är lite positivt laddade värdeord liksom. Mm. Och då blir man ett ganska bra röstboskap för Socialdemokraterna om man kommer in i en majoritet med dem. Det är en grej som inte anses vag med dem, som de tog upp här i Agenda. En grej de anklagas för av sina politiska motståndare.
Till exempel gäller hedersförtryck. Där har vi ju fått knuffa dem framför oss för att överhuvudtaget få dem att erkänna att de problemen existerar.
Ja, de menar att Fi är en bromskloss i arbetet mot hedersförtryck. Så det är ju i alla fall någonting då. Mm. På så vis. Men
det brinner de för att det inte finns.
Ja, men Agenda-program redan frågar om att Fi sagt nej till en straffskärpning för hedersbrott. Och de har sagt nej till att det ska ses som en egen brottskategori i lagstiftningen, hedersbrott. Och Gita Nawabi gjorde då hon gjorde lite av en remix på Gudrun Schymans gamla talibantal om det här med samma strukturer här som där.
Våldet är ju grunden. Det är ju samma strukturer som tar sig andra uttryck. Och det är de uttrycken
som... Samma strukturer som vad?
Samma strukturer som i vårt samhälle. De patriarkala mönstren som ser våldet.
Så det här finns också i det typiskt svenska miljön, menar du?
Det finns i alla miljöer. Det tar sig bara olika typer av uttryck.
Och är det inte det mer som skiljer hedersvåld?
Det är det som vi måste bemöta. Vi måste bemöta de uttryck som detta tar sig. När man pratar om kultur som grunden för en handling, då hamnar man också i ett resonemang där man säger att en viss kultur är alltid fel och en annan kultur är alltid rätt.
Ja, men så det kan man säga konkret om Fi i alla fall, att de har extremt lågt förtroende för svenska folket. Att de tror inte att vi kan hantera att höra om att det finns kulturella skillnader mellan ett individualistiskt samhälle och ett klansamhälle.
Nej.
Att människor som är uppvuxna med att rättigheter utgår från kollektivet kan agera på andra vis än människor som är uppvuxna med att rättigheter utgår från individen och garanteras av en stat. Om vi utsätts för den informationen kommer vi bilda medborgargarden och gå ut på stan.
Flugornas herre kommer bli.
Klubba ihjäl alla som har ett mellanösternutseende. Därför måste Fi skydda oss från den här informationen och kunskapen och göra allt för att ta bort den ur det offentliga samtalet. Men det här var ett stickspår. Mm. Den är inte jättekoncis den här pratan.
Ja, det är bra.
Stickspår. Tack.
Man har skruvat på sig. De får vara rätt Fi sämst.
Det var ett stickspår här då med min Fis låga förtroende för oss. Vi pratar om det här med att varken vara höger eller vänster och att vara vag. Mest bara då blunda och fantisera om olika positivt laddade floskler. Och för att knyta ihop säcken här nu, nu ska jag komma fram till min poäng här. Kunna. Till slut, efter en lång ringlande resa som jag tagit med er på.
Men vilken jävla ride.
Ja.
Berg- och dalbana.
Om ni inte är för yra i bollen nu för att kunna höra vad jag säger. Jag ska knyta ihop säcken här nu och berätta om min poäng här. Nej, men jag tänkte att det här med initiativet, att det är ju kanske ett extra övertydligt exempel, men det är ändå ett exempel, att det är ett exempel på att det numera allt mer är så att politiken är politisk ungefär på samma vis som Svenska kyrkan är kristen. Mm. Att den får fortsätta finnas på villkor att den är en liten tönt som ber om ursäkt för sig själv. Alltså om den lägger ner alla doktriner, alla försök att bestämma över våra liv, kan den vara kvar. Jag tänkte på det här för att den här nationalistforskaren Ernest Gellner, som jag pratade om för ett par avsnitt sedan, han skriver om det att det som sker liksom i den moderna eran är att de religiösa doktrinerna framstår som så absurda och oförsvarbara i eran av vetenskap och förnuft och evidens, att de antingen då kastas över bord eller förvandlas till symboliska tokens, till symboliska grejer som ska signalera en längt till det förflutna och en känsla av kontinuitet i ens community. Men att liksom levnadsreglerna som legitimeras i religion, de ignoreras såklart. Och jag tänker då att det kanske är så mycket med politik också. Att de här politiska doktrinerna, de är så absurda i den här eran av den enda vägens politik. Att det går inte att ha en egen sanning om hur ekonomin ska organiseras. Utan vi är då inne i den här fasen av teknokrati. Där vi bara utgår från evidens för hur man manövrerar i den globala ekonomin på ett rationellt sätt. Men det kan ju ändå vara lite kul med politik som en symbolisk grej. Alltså en känsla av gemenskap och en känsla av längd i historien. Men det är just det här att det inte längre handlar om lagar. Att det är ju den verkliga maktutövningen, lagstiftningen. Och så var det med religionen förr då också, att du ska inte bedriva hor. Mm. Du ska kunna katechesen. Men nu sedan länge är det ju så att man behöver inte konfirmera sig. Och om man gör det så vågar ju inte prästen säga något om Guds vilja, utan det är mest på att man spelar rundpingis. Mm. Har gemenskap. Pratar om hur det är att vara tonåring. Och det är där också vi är då kanske med politiken nu för tiden, att det handlar inte så länge så mycket om några så här, om några doktrinära, om några så här, lagstiftande ambitioner, utan det handlar mer bara om att man försöker signalera någon härlig känsla mer. Bara ja, vi, gemenskap, mod, yes we can. Men man kan inte hålla på att kräva så här, något absurt nu när det finns evidens för hur världsekonomin fungerar. Man kan liksom ha möte och blunda och försöka tänka positiva tankar.
Bered er på 10 minuter helt utan skoj, men med en rejäl dos deppighet och misär.
Mm.
Låter härligt, va?
Ja.
Mm. Ja. Då kör vi.
Varför bara 10 minuter?
Ja, det kanske blir mer. 10 minuter kanske är underkant. Jag har sett en intressant dokumentär på SVT Play. Heroinstaden. Har ni sett den?
Nej.
Det är en dokumentär som handlar om staden Huntington i West Virginia. Där en av 4 medborgare är beroende av opiater. Ungefär var 10:e bebis föds med beroende. Mm-hmm. Huntington har bara 49 000 invånare, men ändå cirka 1100 överdoser om året. Brandkårens främsta uppgift är liksom inte att släcka bränder, utan att åka runt och väcka upp folk som har överdoserat.
Så, hur många invånare och många överdoser, säger du en gång till?
49 000 invånare, 1100 överdoser.
Åh gud, ja, det låter väldigt mycket.
Ja. Det här är en stad som jag förstår som har drabbats hårdast av den så kallade opioidkrisen som pågår i USA just nu. Och som har gjort att den förväntade medellivslängden har börjat sjunka. Tydligen så skördar opioidkrisen fler liv än vad AIDS-katastrofen gjorde under sin peak.
Alltså medellivslängden i USA som helhet sjunker.
Ja. PGA detta. Mm. Så det goes without saying att det är väldigt mycket i den här dokumentären om Huntington som är otroligt deppigt.
Mm.
Man får till exempel följa Katilia, en ung tjej som lever ihop med sin dealer och berättar att han behandlar henne lite som ett husdjur och håller henne i schack med hjälp av droger och våld.
Sometimes he likes to joke and say that he owns me. So pretty much as you can tell, I'm almost like a pet to him, like an expense. If it wasn't for the drugs, I wouldn't. this is, I would not, this is not where I would be.
Man får också träffa den före detta heroinisten Mickey som säger att han har överdoserat runt 100 gånger och att han ibland stal från sina egna barn för att finansiera sitt missbruk.
I'm a completely different person when I'm high. My wife tells me that's the very devil himself that crawls out of my skin. I'm very violent. I don't care who I hurt or who I, or what I take from who I take it from. I've stolen from my own kids to get high. I've let guys suck my dick to get high. I mean, it's you, you'll do whatever it takes.
Mm.
Att han blir avsugen.
Mm.
Okay.
Trots att den här dokumentären är svinmörk så är den ändå en uppfriskande kontrast mot hur debatten har varit här i Sverige och hur man ser på droganvändande här. För i Huntington läggs inte skulden på enskilda individer som hamnat snett utan på de faktorer som legat till grund för att så många människor har råkat illa ut. En förklaring till situationen är att läkare i Huntington och i övriga USA var lite väl glada i att skriva ut smärtstillande på 90-talet. Man kunde få opiater utskrivna för arbetsskador och lite allt möjligt, vilket gjorde att väldigt många blev beroende av legala droger. Sen skärpte myndigheterna hur mycket opiater som fick skrivas ut och då började folk vända sig till heroin istället eftersom det var både billigare och enklare att få tag på. Väldigt många som intervjuas i dokumentären har gått just den här vägen. Vi kan lyssna på en kvinna.
How did you get started?
Well, I was in a car accident and I broke my neck, so I kept having all this pain and I was going to doctors and they just kept handing me pain pills, literally throwing them down my throat.
How did that lead to you being addicted to heroin?
I told the doctor, I said, "Look, I'm addicted to these. 100%, no doubt about it. I'm sick, I'm puking, I can't do anything. You've got to help me." The doctor cut me off cold turkey. He says, "I don't know what to tell you. Have a great day." Shut the door and walked out.
Det börjar med någon skada som de får kopiösa mängder smärtstillande för. Så blir de beroende av det. Några andra berättar att de hade anhöriga som då har fått såna här extrema mängder opiater utskrivna. Och som de kunde då börja nalla av som tonåringar. Och efter det så har deras liv mer och mer behandlat om att få tag i droger. Men det positiva är att eftersom så himla många i Huntington använder opiater så är det inte så stigmatiserat att vara heroinist där. När en av fyra är drogberoende så betyder det ju att alla i samhället har en familjemedlem eller kompis eller i alla fall granne som är heroinist. Och då går det liksom inte att tala om vi och dem. Det var faktiskt den enda riktiga ljusglimten i dokumentären. Att se hur otroligt pragmatiskt och icke-dömande invånarna i Huntington hanterar den här krisen. Vi kan till exempel lyssna på hur det låter när brandmännen väcker en person som haft en överdos.
Hey buddy. Hey honey, it's cold out here. I'm gonna pull your shirt down for you, okay?
Supertrevlig, icke-dömande stämning trots rådande omständigheter. Heroinberoendet behandlas som en sjukdom som vissa haft oturen att råka ut för. Och det finns liksom ingen villfarelse om att det bara skulle vara en viss sorts människor som blir beroende. För det är så uppenbart att den här krisen går igenom alla samhällsskikt och att på riktigt vem som helst ska trilla dit. Till exempel så intervjuas en man som fram tills för bara något år sedan drev en datafirma och drog in över $200,000 i månaden. Nu bor han i ett tältläger vid en flod i Huntington och går runt och skakar av abstinens. Jag undrar lite, är det detta att 25% av befolkningen blir heroinister som skulle krävas här i Sverige för att få en lite mer human drogpolitik och lite softare attityd till missbrukare? Här i Sverige har vi en så kallad restriktiv narkotikapolitik. Vi svänger oss med ord som nolltolerans. Men vi har också den näst högsta narkotikadödligheten i hela EU. Det är bara Estland som är värre. Vi har fått kritik från FN för att vi fokuserar för mycket på att bekämpa enskilt bruk med straff istället för vård. Bara ett riksdagsparti, Vänsterpartiet, vill se en avkriminalisering av eget bruk. Resten av partierna tycker att det är skitbra att polisen ägnar sig åt att haffa enskilda användare istället för att lägga sina resurser på att typ spåra de som tjänar på drogerna. Vår folkhälsominister Gabriel Wikström är till exempel emot en avkriminalisering av eget bruk. Han säger så här: syftet med kriminaliseringen är att sända en tydlig signal om att narkotika inte är accepterat i samhället. Han tycker alltså att det är viktigare att, citat, sända en tydlig signal än att människor ska få vård och ha ett drägligt liv. Man kan jämföra med Portugal som hade jättestora problem med droger. De avkriminaliserade droger eller eget bruk och har nu bara 3 överdosrelaterade dödsfall per miljon invånare jämfört med EU-snittet på 17.
Och vad har Sverige?
Ja, mer än EU-snittet.
Mer än 17.
Mm. Ja. Alltså mycket, mycket mer.
Och det hade inte varit så trevlig stämning ifall man hade hittat en missbrukare ute som då är det där djurklippet.
Nej.
Beatrice Ask hade slagit på missbrukaren med en kvast.
Det hade inte varit något såhär, hej buddy.
Hade inte dragit ner skjortan. Hade dragit upp kalsongen istället.
Knark, knark, knark.
Vilken knarkgubbe här. Petat på honom med en pinne.
Ja, men här är kampen mot droger liksom lika med kampen mot droganvändare. Vi har ju till exempel den här märkliga grejen att för att missbrukare ska få hjälp så kräver vi att de ska vara helt rena. Vilket är helt absurt då det ingår i själva sjukdomsbilden av att vara beroende. Att man har svårt att hålla sig borta från det man är beroende av.
Mm.
Det är liksom inte konstigt att många inte klarar att hålla sig rena. Här har vi också det här bizarra att landstingen får själva besluta om de ska bedriva sprutbytesprogram. Man kan alltså ha oturen att bo i ett landsting där politikerna tycker att det är rimligare att man får HIV än att man får hjälp. Och som man inte varit nog så sa Läkemedelsverket nej till så kallade naloxonprogram. Det vill säga att preparatet naloxon ska delas ut i brukarkretsar. Naloxon är en nässpray som kan häva överdoser av heroin. Skulle alltså kunna rädda massor av liv på ett relativt enkelt sätt. Ibland kanske till och med utan att ens blanda in ambulans och så. Men nej, det rimmar tydligen illa med det här med att sända tydliga signaler om att knark är bajs. Så jävla knäpp är narkotikapolitiken i Sverige att man blir lite, lite glad när man ser världens deppigaste dokumentär om en heroinstad. För att man för första gången på länge får se lite jävla värme gentemot människor med beroendeproblematik.
Mm.
Istället för att bedriva häxjakt mot enskilda brukare så försöker staden Huntington nu stämma läkemedelsbolagen som då har tjänat mångmiljardbelopp på det här missbruket. Och det känns som ett väldigt mycket sundare fokus än att typ gå och trakassera några utslagna människor som kämpar med det mest basala. Så jag tycker svenska politiker ska se den här dokumentären och bara låta sig inspireras. Bara suga in den här icke-dömande stämningen. Lära sig något om hur man kan bete sig mot sina medmänniskor. Med ett litet tips.
Om man inte fattar att man ska vara med i facket innan så borde man ju fatta det nu efter de här avslöjandena i Aftonbladet. De här vittnesmålen från 16 tidigare anställda om arbetsförhållandena på Elisabeth Massifritz advokatbyrå.
Just det.
Eller hur? Mm. Viktigt att kunna vara med i facket då för att kunna bekämpa arbetsgivare som ignorerar kollektivavtal, pressar dig till att jobba 16 timmar per dag, pressar dig till att överdebitera kunder. Och är du jurist så är du just vår sponsor, fackförbundet Jusek, som du ska vara med i. Och Jusek är även fackförbundet för dig som är ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare. Och facket företräder dig då som sagt juridiskt om du vill driva en process mot en arbetsgivare som bryter mot lagar och avtal. Och även bara om du vill ha samtalsstöd, om det är så att det upplevs som för svårt och jobbigt att driva frågan vidare. Vilket har varit fallet då på den här Massifritz-byrån.
Mm.
Det sa ett Jusek-ombud till Aftonbladet att anställda på byrån har hört av sig om samtalsstöd under flera år. Facket stöttar dig på alla möjliga vis arbetsrättsliga frågor och karriärfrågor. Det mest i ögonfallande skälet att gå med är kanske Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. För att få del av den måste man till att börja med vara med i A-kassan. Lilla Drevet sponsras också av Akademikernas A-kassa. A-kassan för dig som har eller är på väg att ta 180 högskolepoäng eller 120 poäng med det gamla systemet. Det kostar 110 kronor i månaden och ger dig upp till 20 000 i månaden när du är mellan jobb. Läs mer på akademikernas.se. Är du inte akademiker ska du självklart vara med i A-kassan ändå. Gå in på väljaakassa.se och ta reda på vilken A-kassa som passar dig. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du alltså redan Akademikernas medlem lägger du bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
Vi ska tala om det här.
Sverigebilden. Den har haft det lite motigt den senaste tiden.
Sverigebilden. Den är ingen vidare.
Nej.
Konstigt, för den brukar ju vara toppen.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Den, men är det alltid så att den brukar vara toppen?
Ja, precis. Den har varit jättebra. Alltid.
Den har alltid varit jättebra. Men nu, det är, så nu är det andra bullar.
Vi blir hela tiden av med vår oskuld. och vi har alltid haft en bra Sverigebild. Mm. Sverigebilden, bilden av Sverige. Alltså hur folk utomlands ser på vårt land. Det är en fråga vi har ställt oss genom hela vår historia. Hur tycker och tänker folk om oss? Och ja visst, även tidigare har vi fått stå ut med uttalanden likt denna.
I'm going to talk about five things that have absolutely shocked me about Sweden since I moved here 5 months ago.
Folk kommer utomlands och är chockade, och det är ju tufft att få höra, såklart. Men dessa har alltid utmynnat i dessa slutsatser.
The first thing that shocked me is how amazingly good looking the people are in Sweden. I mean, everywhere I look around, people are in good shape. They're dressed very, very nicely. They're well groomed. I'm talking about girls, guys, everybody. It's just surprising. They have a great fashion sense.
Ingen gillar ju kritik. Men om man nu ändå måste ta kritik, så är kritik angående hur satans snygga vi är.
Mm.
Det är den sortens kritik man i alla fall kan stå ut med.
Vi kan säga till er amerikaner att känslorna är inte besvarade. Särskilt när det gäller det här med fashion sense.
Nej.
Ni kan ju inte ha på er ett par byxor.
Nej.
Vad är det ni har för passform på byxorna?
Ja, och måste ni ha chinos till allt?
Ja.
Nåja, det där får vi ta en annan gång. Men något har tydligen då förändrats. För numera är det mer sånt här vi kritiserats för.
Sweden. Did you think I'd forgotten about you? How could I forget about my favorite country? The only country to have a feminist government while simultaneously being the rape capital of a continent. Sweden's come up with a novel new way of addressing its rampant rape problem. Stop importing the rapists? No. Arrest and fine the people who complain about it. One guy who said Muslim migrants were responsible for a lot of the rapes in Sweden was fined $1,265 for committing a crime of opinion. A crime of opinion.
Tiden då utlänningar kom hit och blev helt chockade över hur snygga vi är. Den är borta. Numera sitter det arga människor på YouTube och tar upp saker som att vi är våldtäktslandet nummer ett. Skriker saker om vår feminina regering som låtsas som ingenting. Och sånt.
Var väl feministiska regering?
Ja. En del av den där kritik som kommer från då olika konton på YouTube, den kan man liksom bara bortse ifrån.
Ja, stämmer det där med att någon har dömts för crime of opinion?
Det vet jag inte.
Nej, vi får helt enkelt lita på den australiska mannen.
Det är mycket, mycket möjligt. Ja. Men en del av sån här krig som de står och skriker om, det kan man bara bortse. Som typ den här.
In the Swedish city of Oskarshamn, joggers going out after night will have the option of being accompanied by armed police officers. This is something that the local inspector thinks will make people a bit safer at night, going out in a Swedish city. Who would have believed I would have said that about a Swedish city just 5 years ago? It is truly incredible.
Vad som också är fullständigt otroligt är att någon huvudtaget skulle tala om Sverige för 5 år sedan. Mm. Alltså att det huvudtaget finns, att dessa nyheter ens finns.
Ja, finns det, vet om det där stämmer?
Nej,
att det, att poliser joggar med folk i Oskarshamn?
Om det stämmer.
Alltså
de sa att det var sant.
Ja.
Och så visade de någon artikel som verkade stämma. Okay. Att folk inte kan jogga utan poliseskort i Oskarshamn, det är inte bara fånigt. Det är också skrattretande. Och det är framförallt skrattretande att det har blivit en internationell nyhet. Hur som helst, det har till och med gått så långt att random P3-tjej nu letat sig in hos de största YouTuberna.
Now, well, in reaction to this, Swedish comedian and radio host Emma Nikera tweeted out, "What do you think about putting together a really cool festival where only non-men are welcome that will run until all men have learned how to behave themselves?" And to that tweet, there were a lot of people saying, "Yeah, we should have a women-only music festival." You also had people saying that's sexist, you're essentially calling all men rapists.
Emma Knyckare är nu ett välkänt namn hos de som ogillar feminism och multikultur.
Jag har faktiskt sett det på YouTube, att någon hade lagt någon film.
Emma Nikera.
Ja. Mm. Kan inte uttala saker heller. Sitter människor i Kina och så uttalar saker fel. Himla irriterande. Det är inte bara på nätet och på sociala medier som Sverigebilden driftas, utan även etablerad gammelmedia gör en stor sak över hur uselt det är i Sverige. Jag tror det är ett stående inslag hos Tucker Carlson. Mm. Vi kan lyssna på lite klipp från Tucker Carlson här på Fox.
You are an immigrant from a Muslim family and yet you've taken a hard line against Muslim immigration, mass immigration from Muslim countries. What's the response been to you?
If we want to help people, and that is truly what we want to do, you cannot put so much pressure to the system that the system collapses under its own weight. And the response I've been having, because I'm, you know, merely putting this statement out that saying, look, there's a limit to how many people you can take in, has been to call me basically Uncle Tom, a house nigger. I've been compared to Dr. Mengele.
Hanif Bali talar ut alltså här i en av USAs största tv-kanaler. Mm. På taskig engelska.
Ja, men...
Dåligt uttal.
Den utan synd och så vidare.
Jo, yeah. Min är jättedålig. Men jag går inte ut på Tucker Carlson.
Då tackar nej varje gång.
Ja, ja. Och en av alt-right-rörelsens guldgossar, Milo, han sa detta om vårt land hos poddaren Joe Rogan.
Yes. Well, Sweden has issued women with wristbands, and these wristbands say, don't rape. That's Sweden's answer to the rape crisis.
No.
Yes. Sweden's answer to the rape crisis is to don't issue women rape. With wristbands that say, don't rape, and to forbid the police from mentioning the ethnicity and religion of assailants. That's Sweden's answer to the rape crisis. So I can't fix that.
Mm. Alltså en sån kompis skulle man vilja ha som bara reagerar på allt man säger. No.
Ja, han är faktiskt väldigt bra vän, Joey. Och som ni hör, han gillar inte vad han hör. Milo lovade också i samma program att genomföra en aktion i Sverige.
So I'm gonna ride, I hope, my security guys
a golden pony, please say yes.
I'm going to ride a horse, yes.
You are?
Into the
You're
Muslim
gonna ride
ghetto.
A horse?
I'm hoping so, yeah. The security people are asking me not to do it because they can't protect me if I'm much higher, you know?
Right.
Because anybody could take me out from anywhere. But I'm hoping to persuade them to let me do it. And I want to ride in with, like, I want 20 people in a V-shape with, like, Milo banners behind me, like, proper full Game of Thrones style.
You're going to pay these people
riding,
for this? Or
of
they're
course.
Be...
Of course. Okay. We'll take all our people over. I'm sure there'll be plenty of volunteers in this march anyway. And it's going to be me on horseback, marching into the Muslim ghetto and then giving a speech about Islam and gays in the very heart of European cuckery, this country, Sweden, which has given itself over completely to Islamic immigration, which is now the rape capital of Europe because...
Is that true?
Yes.
Han ska så rida in på en häst rakt genom Rosengård och sen ska han hålla tal om bögeri.
Okej.
Men det blev inget av med det.
Okej, okay. Var det länge sedan han gjorde den här utfästelsen?
Ja, eller? Sen så visade sig att han blev förmordhotad, sa han. Ah. Eventuellt att det var lite jobbigt att ta sig till Malmö.
Fixa en häst. All logistik.
Det kanske var hästen det föll på. Annars tycker jag en ganska rolig idé.
Ja.
Faktiskt.
Men har inte den här gay-tenor hållit på med det i Sverige?
Gay-tenoren?
Ja, gay-tenoren. Han har stått utanför moskéer, vet jag, och viftat med plakat.
Är det
och sagt att han är gay.
Fan vad coolt.
Ja.
Så himla tror jag att han skulle göra det. Men vad kul.
Ja,
sånt tycker jag är lite skojigt. Men han beskrivs också som, vad är det, cuckolds?
Alltså så folker, ja just det, att man är sån som
En hanrej.
Just det, som gillar att se sin tjej bli påsatt med en annan man.
Det är bra, viktigt ord i Milos svenska parlör. Ja. Man kan ropa till alla oss när han kommer hit. Skrika han rej till alla oss svenska män.
Det han lär sig det och tack så mycket. Var är toaletten, han rej? Så i alla fall håller de på. Och vi beskrivs som tokliberaler och verklighetsförnekare och sådana saker. Och man kan ju skratta åt det och säkert argumentera emot det. Som det här uttalet.
Och liberaler i amerikanska.
Precis, och supervänster då. Så, och som det här uttalet då av Donald Trump, som vi alla, inklusive Carl Bildt, gjorde oss lustiga över.
You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden. They took in large numbers. They're having problems like they never thought possible.
Tycker också att kanske är det så att vår Sverigebild har varit lite överdriven. Folk verkar så himla perplexa över att någonting hände här.
Ja, häpnar mest vilken dålig anekdot det var. Så här, det som hände igår i Sverige.
Ja,
och så var det, de tog in folk och det gick inte bra. Var det anekdoten?
Men det som hände igår var att han hade sett ett inslag på Fox News.
Ja, det var det precis. Så att det var lite, jag måste ändå ta Trump i försvar här. För att det var, man missförstod ju honom. Han menar ju inte att det var terroristdåd som Carl Bildt twittrade om att här har inte hänt någonting. Det var inte det han menade. Han syftade på ett reportage på Fox om att Sverige har problem med islamisering i förorterna. Men det har vi väl.
Ja, men det är att han är lite dålig kommunikativ.
Han är dålig på tal. Ja.
Jonathan, varför gör han inte det?
Ja, men jag menar bara att just det här var helt onödigt. Han menar inte att det var terroristdåd.
Nej.
Och även då, om det är så att vi inte håller med om det som sägs, och så kanske man vill argumentera emot det, så är det så himla mycket fakta som slängs emot den.
Sweden is so politically correct. Swedish clothing giant H&M removed a line of socks because Muslims complained that a Lego pneumatic drill, when turned upside down, resembled the word Allah. Sweden is so politically correct. A mother who housed an Afghan refugee, who then raped her daughter, refused to report him to the police. Sweden is so politically correct. A bishop in a Swedish town approves the broadcast over loudspeaker of the Allah Akbar Muslim call to prayer for the good of society.
Ja, han har en trist ton, det kan jag hålla med om. Men man känner också att det här kan inte stämma. Eller gör det lite? Och framförallt,
han har sått ett frö i dig.
Hur vet de allt detta? Hur vet de allt detta?
Men det är som en ny skämtstruktur, det är som your mama is so fat.
Alltså,
Swedish is so PC. Man kan bara fylla på med exempel.
Hur kan de hålla koll på vad joggare känner i Oskarshamn? Hur har han tillgång till all den här faktan? Och om man läser vad folk skriver under de här olika YouTube-klippen, så blir man liksom arg och förbluffad, för de är så fruktansvärt elaka mot oss. Vi är så himla värdelösa. Så fruktansvärt dåliga är vi. Men om man då tar ett djupt andetag och tänker efter hur vi själva låter när vi uttalar oss om andra länder och deras ledare, som Joel Kinnamannen här, när han är gäst hos Stephen Colbert.
Our dear president is misinformed. Because, like, we hate him over there. So, I mean, we hate him. These are Scandinavians. I mean, that they would not vote for him, you know, so.
Uh-huh. Yeah. You seem like such nice people. Are you nice people?
Yeah, yeah, we're very nice people.
No, that's why you don't like him.
That's why we hate him.
Jag vet inte. Jag tycker han framstår som lite av ett arsle.
Ja. Han bara pratar om att det är Trump då.
Ja, precis.
Och, det kändes lite, det kändes lite trist.
Ja. Tidigare har vi kunnat avspisa kritik mot vårt land eftersom ingen vetat något om vårt land. Så det var så himla lätt. Men nu gör de plötsligt det. De kanske har liksom fel, men de har ändå massa argument och massa exempel som man är tvungen att förhålla sig till. Det kanske är supervinklat av något USA-drägg. Men liksom att om man hamnar i en diskussion med något USA-drägg, så kan man liksom plötsligt bli slagen i huvudet med situationen för joggare i Oskarshamn. Det hade man ju aldrig tidigare behövt förhålla sig till. De vet inte ens vad Oskarshamn är för någonting. Men nu har de det. Nej. Nu har de det här. Då måste man säga, ja hur är det med det? Det vet jag, det får jag kolla upp. Och så har man förlorat massa tid. Men för att, vi har ingen aning om hur det står till med joggarna i Oskarshamn. Det är jättesvårt att förhålla sig till det.
Det är som de har bättre koll på svenska småstäder. Kan nämna fler än vad en genomsnittlig svensk kan vid det här laget.
Ja, alltså jag skulle säga att vara amerikan till exempel, gissar jag, måste vara så himla, himla jobbigt. Om man kommer utomlands och så träffar man människor som ändå har hyfsad koll på ens politik.
Just det.
Man slår den i huvudet med kanske man kan nämna olika senatorer och frågor som är viktiga. Som man liksom, bara för att man är så känd och känner till den. Styrkan med Sverige tidigare var ju att ingen har vetat något om oss. Men nu plötsligt så vet folk saker, i alla fall tror sig veta massa grejer.
Just det.
Vi kommer kunna stå på en bakgata i Bombay och säga att vi är från Sverige. Och sen så kommer vi bli attackera. De kanske kommer fråga om vi röstar på Centern. Så säger vi att ja, det kanske vi gör. Hur fan kan du rösta på Annie Lööf? Hon är helt galen. och så får man stå och försvara det. Eller att de drar upp någonting om flygskatten eller något som vi inte alls har varit beredda på. Det är tuffa tider nu.
Just det.
Jag såg någon kommentar om att de har öppnat ett manligt våldtäktscenter för att bli våldtagna av alla muslimer. Nu vill jag svara på det, men så tänker jag att nu kommer jag hamna i en diskussion. Kommer de slå mig i huvudet med de där joggarna i Oskarshamn? Nej. Nu vet jag inte vad jag ska svara på det. Det är kanske att de behöver eskort. Vet inte riktigt. Men ja, helt enkelt, så nu får vi känna på hur det är att vara amerikaner, tror jag. Att ha massa idioter som kommer fram till den och uttala sig stensäkert om saker som nästan stämmer. Lite kanske, men inte alls på det sättet.
Just det.
Väl.
Precis, så det kommer vara någon sån jävla skådis som är gäst i Helenius hörna, någon amerikansk skådis. Ja. Så jag sitter och pratar om att...
We hate Löfven. Jag vill pusha för min turné som jag har med Branne och Ahmed. Sämst. Börjar i mitten av mars.
Spännande.
Kommer vara överallt. Köp gärna biljetter på sämst.se.
Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Nanna Johansson och Jonathan Unge. Vi hörs igen om en vecka. Hej hej.
Hej
hej. Hej. Ringer du en taxi, älskling?
Nej.
Jo.
Jag måste ringa ett bärbart lag. Nu ska jag ringa taxi.
Ja.